Alltså man kan ju gå in i en mataffär och liksom, jag brukar ju räkna runt hur många av de här sakerna här inne är egentligen bra för min kropp. Och det kan ju vara mindre än hälften av alla varor i affären.
Att äta hälsosamt eller leva hälsosamt och göra sådana val, att det blir sån ångest. Och det vill jag ju hemskt gärna försöka bidra till, att man inte känner så. Det är så roligt att prata med någon som älskar ostbågar, för att du vet exakt. Alltså det går inte att köpa de här bollarna är ju inte heller goda.
Nej. Ska man äta dem ska det vara de godaste.
Du, det där var ett väldigt bra uttryck av Carina. Ska man äta så ska det vara det godaste. Mm. Och det gäller verkligen den här kanelbullen, lussebullen, semlan, brödet. Alltså ska du äta det, då ska det ju vara jättegott.
En ny undersökning visar att hela 49% av svenska folket vill se över hur man äter. Men hur börjar man bäst och hur får man igång en ny vana att äta bättre? Carina Lundstedt här, förläggare, författare och poddens producent.
Hej, jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och biolog och författare. Ja, vad är bra första steg? Det är många som funderar över så här i början av året. Rimliga, vettiga förändringar som gör att man snabbt mår bättre. Och en av dem som har störst erfarenhet av att guida svenskar in i mer regelbundna, vettiga matvanor är Ulrika Davidsson, hälsocoach och kokboksförfattare. Hon kommer om en stund till oss, eller hur Carina?
Ja, tack för att du vill spendera en stund med oss här på Hälsorevolutionen. Vi är ju en podd som vill boosta dig i livet och ge dig massor med tankar kring hälsa och personlig utveckling för dig som är nyfiken och vill leva starkt och äkta. Och det här med att komma igång med bra matvanor, det är något som jag kan relatera till. Du Maria, du har ju lyckats få väldigt bra vanor, har jag en känsla av.
Jo, det har jag. Men det är ju liksom ett arbete hela tiden. Och det kan ju vara lite om man har, tycker jag, speciellt om blodsockret har segrat iväg ordentligt under någon vecka. Så kan jag känna liksom att jag är ur balans och det är lite svårt att komma tillbaka. Kan du känna det också?
Ja, men alltså, verkligen. Jag tycker att det behövs mindre och mindre för att rubba den där balansen. Det är som att när man är i mer kontakt med kroppen och tränar och gör rätt prioriteringar i vardagen, så blir den lite sur. När, till exempel om jag plötsligt äter upp en halv chokladask eller till och med bara 5 bitar, så kan jag känna det lite irriterande snabbt, kan jag tycka. Men det är ju intressant att man liksom har tränat upp kommunikationen. Det är väl, är det så man kan se det?
Ja, men det tycker jag är ett spännande sätt att tänka. Jag tror också när du har vant dig vid en högre nivå av välbefinnande, du har vant dig vid att ha helt rena tänder. Då blir du känslig för när du inte har borstat tänderna. Medan tänk våra förfäder för 150 år sedan. Jag vet inte, de hade väl någon pinne eller något man stod och skrubbade på tänder. Alltså de visste aldrig vad det riktigt var att känna sig nöjd med sin tandhälsa. Och det här när man har den här rena, höga, klara känslan i huvudet och lätt i kroppen och inte den här dova sockerhuvudvärken, då känner man ju av när det här kommer. Och med det får ju jag också, och jag känner av i min rygg. Så att jag flippar lite, så här, semiflippar lite grann under jul. Mm. Men för mig funkar ett väldigt bra steg i att, i alla fall under julen, man äter ju ganska mycket på kvällarna, jag äter ingen frukost. Utan gör minifasta varje dag, så får jag i alla fall den där lilla skjutsen.
Liten rensning där, ja.
Eller liksom att inte hela tiden belasta tarmarna med mat. Jag vet inte, vad har du för så här miniknep?
Nej, det är som att kroppen vill det liksom, skjuta på frukosten. Vissa dagar så kan jag vara mer hungrig, och då får man ju lyssna på det, tänker jag. Vi spelade ju in också en trestegsraket i form av en nyårsboost. Man gör en egen hemmaspa-helg. Och det kan ni gå tillbaks och lyssna på om ni kanske missade det precis i början av året.
Och den handlar ju just om att få tillbaka tarmfloran så att den är bra, få blodsockerbalansen, känna att man rensar och renar ut lite grann inför nya året. Så den har lite det här. Men Ulrika, det som är så härligt med henne är att hon har ju den här enorma erfarenheten av att coacha människor som sitter med kanske åratal av matvanor bakom sig som man inte känner riktigt har funkat. Och hur kommer man igång? Och nu kommer hon ut med en ny bok, så det ska bli spännande att få henne till studion.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Ulrika, du har gjort en opinionsundersökning som visar att nästan hälften av svenska folket vill ändra sina matvanor. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att det är många som är medvetna faktiskt och många som vill, men de tar inte det på så stort allvar. Det är någonting man säger men man inte gör. Och jag vill likna det med det här med, mm. jag har jobbat så många år med hälsa och det är många som säger att man vill äta mer vegetariskt men man gör inte det. Och det är ungefär samma sak, man vill äta hälsosammare men någonstans på vägen så hittar man ursäkter egentligen och man gör inte det.
Vi ska prata lite om de här hindren eller ursäkterna eller vad vi kallar det. Men när man säger att jag skulle vilja äta bättre eller mer vegetariskt eller vad man nu har för mål, vad tror du är man längtar efter då?
Jag tror att många längtar efter att känna sig frisk och pigg och vital och inte ha några problem med kroppen. Man vill känna ungdomlighet och ja, vitalitet helt enkelt. Det är det alla vill.
Mm. Det är nog väldigt sant. Och kanske få lite mer rutiner kring det så att det inte är liksom, oh, gud, vad ska jag äta nu? Alltså bara ha någon lugnare rytm kring det. Vad tror du om det?
Jo, men jag tror också att många är störda faktiskt av att man har ett sånt begär eller ett behov. Och man tycker nog att hjärnan bråkar med medvetenheten liksom, och samvetet. Mm. Och det här är inte lätt. Men det är många tror jag som känner sig som en slav över att man har ett begär och ett behov. Mm. Och det här måste man ju bryta. Mm. Och det här skapar ju också ångest. Och det är ju det som är så tråkigt när man pratar om att äta hälsosamt eller leva hälsosamt och göra sådana val. Att det blir sån ångest. Och det vill jag ju hemskt gärna försöka bidra till att man inte känner så. Utan man känner lust och glädje och vilja.
Mm, mm. Du, om man har den här längtan då så får man inte till det. Vad är de största hindren? Alltså, vad har du mött?
Det är att du inte prioriterar dig själv tillräckligt. Du prioriterar allt runt omkring dig, alla andra mer än dig själv. Det är så enkelt.
Vad händer det då?
När du prioriterar alla andra utom dig själv, då finns det ju inte någon jag-tid och en reflektion och tanke och medvetenhet och att, nej men sen också tid för att kanske stå i köket i 20 minuter i vart fall och laga din mat som du ska äta och kanske förbereda matlådor för att slippa köpa hämtmat och gå ut och äta. Och sen behöver man ju också tid för att varva ner och vara ute i naturen och ta det lugnt. Alltså jag tycker att vi är lite lost. Vi fattar inte hur stor betydelse det här har. Och det är inte så svårt. Det är bara det att vi lever med för mycket lättja. Vi tror att vi har kroppar som ska klara hela det här, den här livsstilen som vi har skapat. Och det gör den ju inte.
Mm. Och livsmedelsindustrins utbud och hur våra mataffärer är utformade är ingenting som stöttar heller, om man säger så. Alltså man kan ju gå in i en mataffär och liksom, jag brukar ju räkna runt hur många av de här sakerna här inne är egentligen bra för min kropp. Och det kan ju vara mindre än hälften av alla varor i affären, eller hur?
Ja, jag skulle säga merparten som också är utställda och som är på kampanj och som finns väldigt lätt för ditt öga. Det är allting, jag skulle säga 90% är ohälsosamt. Så att det är nästan som du måste liksom leta själv för den här blomkålen och broccolin och liksom kycklingfiléerna och torsken och så vidare. Sen har vi ju en problematik här, det är ju att folk också, och det har vi ju märkt då i vår SIFO-undersökning, att man väljer ju bort grönsaker därför att det är dyrt. Och det här är ju också vad man lägger pengar på. Maten är dyr och många säger då att jag har inte råd att äta hälsosamt. Men när man tittar på vad lägger man pengarna på, så gör många så fel val istället liksom för att alltså köpa de här kexchokladen eller chipspåsarna eller läsken eller McDonald's eller liksom take away och allt det här. Så det går ju spara så otroligt mycket pengar på att ta bort det där och istället köpa mera frukt och grönt och naturlig mat. Och att är det någonting man tjänar pengar på, det är ju att laga sin egen mat. Och laga flera portioner och laga,
absolut,
ta med matlåda.
Men är det inte en kunskap också som lite har gått förlorad? Jag tänker på, det var ju kvinnorna som lagade mat förr i världen. Och när vi var små, min mamma lagade ingen dyr mat. Det var strömming, det var riven morot, det var vitkål, blodpudding, liksom sådana grejer. Det finns massa bra råvaror som inte kostar skjortan. och som är väldigt bra näringsmässigt. Men man kanske saknar kunskap om hur man ska laga vitkål på ett gott sätt. Vad gör man med vitkål?
Ja, men hur svårt kan det vara? Idag är ju information så himla enkelt att få tag på egentligen. Alltså det går ju bara att googla bra vitkålsrecept, så får man ju jättemycket inspiration. Mm. Så att det handlar väldigt mycket om att man inte prioriterar och man lever liksom, att man, jag tror folk har ork egentligen. För folk har ju ork att sitta vid mobilerna och titta på Netflix och göra sådana saker, men att säga att man inte orkat handla och laga mat, det är en dålig prioritering och det är faktiskt en lättja. Nu är jag lite tuff faktiskt, men...
Ja, men alltså, du har ju också suttit med väldigt mycket coachning, så jag har ju respekt för din erfarenhet här. Hur har din egen resa med hälsa och mat sett ut? Har du alltid liksom varit... så här, eller har du fått de här insikterna efterhand? Hur har det sett ut?
Det är många insikter och jag brukar tänka tillbaka, alltså 1 februari 2002, då gjorde jag en stor hälsoförändring. Och att det skulle innebära så mycket för mig, att det skulle ta så stor plats i hela mitt liv och att jag skulle jobba med det här i alla år framåt, det hade jag ju ingen aning om. Men det är alltid så här, när du helt plötsligt får en uppenbarelse, för det var det för mig, för jag lärde mig näringslära och jag förstod det här med blodsocker och insulin, och när jag började äta annorlunda så blev allt så enkelt och lätt, och det här går ju ganska fort. Men däremot sen att lära sig att läsa innehållsdeklarationer och att lära sig att då laga mat, och det kan ju alla göra, och nu är det här min passion, så jag förstår att inte kanske alla älskar det så, men att ha ett intresse runt vad man stoppar i sig, det är ju oerhört viktigt, och man kan faktiskt få en enorm lust här. Så att det var det som hände med mig, och sen började jag utveckla min matlagning, och jag gick ju ner. Först handlade det väldigt mycket om att jag var i dålig form och att jag vägde för mycket. Och det tog ju då sin tid liksom att gå ner i vikt och sen hitta en glädje i att röra på sig. Men sen så har ju det blev så viktigt, och så jag fick sånt behov av det så att det blev en livsstil. Men det är klart att jag har funderat på liksom, om jag inte hade hittat den där lusten, eller om jag återgår då till vad jag sa var ett hinder, att jag inte prioriterar mig själv. Då var jag 31 var jag. Om jag inte hade prioriterat mig själv och inte hade gjort den här resan, då kan jag ju fundera på så här 20 år senare, hur hade min hälsa sett ut nu? Och jag säger det aldrig för sent att skapa nya vanor, för att det blir bestående om man får in en glädje i det.
Vad var de största förändringarna som du gjorde jämfört med gamla Ulrikas sätt att äta och nya Ulrikas sätt att äta?
Jag lärde mig vad det var som påverkade mitt blodsocker. För jag var verkligen liksom en slav under ett begär, ett behov. Och jag hade nästan sån här självbild då på den tiden att men alla andra klarar att inte äta liksom så här mycket, eller äta Snickers, åt Snickers varje dag, jag liksom åt ostbågar, jag ville liksom ha hela tiden, och jag kände mig, det var jobbigt, för att jag kände mig, alltså min självbild var att gud vilken dålig människa jag är som måste ha det här. Så att den stora förändringen var då att jag lärde mig att blodsockret, det har väldigt stor betydelse för mig i vart fall. Därför att håller jag ett jämnt blodsocker så får jag inte det här suget. Då börjar inte hjärnan efterfråga en massa socker. Och då kunde jag på ett väldigt enkelt sätt hoppa över den där Snickersen. Och sen också när jag då åt på det sättet, när jag åt proteiner. För jag börjar ju med lågkolhydratkost. Och då när jag till exempel åt ägg på morgonen, kanske åt 2 eller 3 ägg och en halv avokado och en tomat. Alltså man blir väldigt mätt, och det var också så här en ny upplevelse för mig att vara mätt så länge, och det är ju helt naturligt att man blir det, därför att protein och fett bryts ner långsamt i kroppen och kolhydrater bryts ner snabbt. Och sen när jag inte då fick de här blodsockerhöjningarna så fick jag ju inga blodsockerdippar heller. Så att då lärde jag mig att vara väldigt nöjd med bara 3 måltider om dagen. Och det låter ju helt naturligt.
Så du började där, ja.
Ja, men ja. Du vet, idag äter ju folk hela tiden. Folk, alltså man äter ju, man äter frukost och sen så äter man vid 10-11 kanske någon snack eller någonting. Och sen äter man lunch och sen äter man någonting på eftermiddagen. Och sen äter man kvällsmat och sen så är det ju mycket liksom mys framför tvn om man ska ha någonting. Så att det är ju också, det är också skrivit en artikel om faktiskt som har blivit publicerad i många tidningar i Sverige, det är också det här att om vi skulle ägna en liten tid åt att tänka på vad har vi skapat för behov att hålla på att äta hela tiden, det här kan ju inte vara bra för våra kroppar.
Nej, jag äter ju väldigt liknande dig och jag tänker mycket på det, för när man går på möten i Sverige på eftermiddagen, det alltid ska serveras någonting till och jag är aldrig hungrig då. Men det har blivit en kulturell grej och det är lyxfika och det är fredagsfika och det ska till och med vara tårta ibland på förmiddagarna. Och har man ätit en sån här proteinrik frukost eller håller på och fastar så känner man ju inte direkt för en prinsesstårta där vid 10-tiden på morgonen, eller?
Nej. Liksom. Nej, men alltså det äter jag ju aldrig längre. Men sen har man ju alltid såna här vissa saker som man kanske kan sakna och vill, men som man verkligen gillar. Och det är klart att man kan äta det då och då. Men jag har ju sagt det här så många gånger i intervjuer under alla 20 år som jag har jobbat som kostrådgivare. Det är ju den här frasen att året har 365 dagar. Och om man liksom är medveten på ett helt naturligt sätt 300 dagar, då har du ju 65 dagar där du kan äta den här, ja, vad du nu än vill ha. Och, inte, och det är ändå en dag i veckan plus lite till.
Vad äter du på dina 65 dagar?
Jag har ju ostbågar som är min favorit.
Ah.
Och jag äter det, jag åt det faktiskt förra veckan och jag åt jag ostbågar. Jag äter kanske 4 gånger per år och då äter jag hela påsen nästan, för jag älskar det.
Det är det du, ett glas vin, ostbågar, en mysig film på tv. Vad är liksom, hur är kittet kring ostbågen?
Nej, men det är att jag öppnar en ostbågepåse. Jag köper inte de största, utan jag försöker köpa den. Det är också en grej, det finns ju inga små påsar. När jag växte upp så var det i alla fall en lagom påse. Nu är de ju ganska stora. Men nej, då öppnar jag den och så dricker nog vatten faktiskt till ostbågar. Jag dricker inte vin, nej, det är ingen bra kombination. Så att jag äter bara ostbågar och så äter jag hela påsen ungefär. Och sen, ja, sen är det bra. Sen äter jag det igen om 3-4 månader.
Jag skrattar också här, för jag älskar ju ostbågar, men nu har det gått, alltså det har kanske gått ett år sedan jag åt det senast. För jag också har blivit bättre som du på att balansera blodsockret. Men grejen är ju, det är ju skillnad på smaken. I de största XL-familjepåsarna av ostbågar,
exakt,
de är inte lika goda, måste jag bara säga, inflika här. Utan godaste ostbågarna, om, när man nu ska unna sig dem, det är ju de i den här smala påsen. Tycker inte du det? Den här långsmala
jo,
påsen.
Jo, men alltså det är så roligt att prata med någon som älskar ostbågar, för att du vet exakt. Alltså det går inte att köpa de här bollarna är ju inte heller goda.
Nej. Ska man äta dem, ska det vara de godaste.
Du, det där var ett väldigt bra uttryck av Carina. Ska man äta så ska det vara det godaste. Och det gäller verkligen den här kanelbullen, lussebullen, semlan, brödet. Alltså ska du äta det, då ska det ju vara jättegott. Varför nöja sig med liksom någonting som bara är billigt och inte bara liksom dåliga kolhydrater?
Och samma med alkohol, tycker jag. Att om det är så att det är, ja, men plötsligt du kanske får ett glas vin någonstans som du inte, ja, som inte smakar så bra. Så här, men då ska du inte dricka alkohol.
Nej.
Då kan du ju faktiskt gå och hälla ut det någonstans och fylla det med vatten eller någon,
men det där något, har ju svenskarna så svårt med. Liksom. Ja. Det är ju, det är man ju uppfödd. Liksom. Och jag är ju också uppfödd så. Alltså, jag är uppvuxen. Alltså, jag fick ju inte slänga mat när jag var liten.
Nej, exakt.
Och jag var tvungen att äta upp på tallriken. Mm. Och det är också någonting jag helt har slutat med. Vill jag inte äta mer så gör jag inte det. Eller om
kan
jag
kan ju spara det som en liten extra bonuslunch en annan dag. Och ha sin egen lilla
matlåda. Du, Ulrika, du kommer ut nu med en ny 21 dagars challenge bok som begränsar mängden mat 5 dagar i veckan och där man äter lite mer normalt till helgen. Varför har du valt det här upplägget? Vad kan det ge för fördelar?
Jag jobbar ju med flera olika kostscheman, väljer jag att säga. Det finns ett ord som heter dieter och metoder. Jag är inte så förtjust i att använda de två begreppen. Därför att jag tycker inte att det är en diet som man bara använder en period. Liksom. Men det kan också vara det. Därför att man vill prova en metod eller då ett sätt som vill ge en förändring i kroppen. Och då har jag valt att göra en serie som heter 21 Day Challenge. Alltså 21 dagar, 3 veckor. Där jag har gjort kostscheman som bidrar till att enkelheten, att du kan bara läsa och egentligen göra det som står i boken. Och då har jag gett ut en som heter Keto och sen gav jag ut en som heter Go Green som är bara vegetariskt. Och sen nu så den tredje då i den serien heter 800 kalorier. Så att jag ger ju ut olika böcker med olika inriktning, men det jag gör det är att jag förenklar så att det ska bli enkelt oavsett vad man vill, om man vill bli vegetarian eller om man vill äta keto eller extrem lågkolhydratkost, eller så gör jag recepten som ska vara enkla och så får man också inköpslistor och en kaloriberäkning också på alla recepten så att man vet hur mycket man får sitt dagliga intag då. Och just att det blev 800 kalorier, det är ju att jag samtycker mycket med Michael Mosley. Och det är roligt med Michael Mosley eftersom han lägger så mycket tid. Alltså han är ju läkare eller forskare, inte forskare. Han är ju...
Han går ju på andras forskning, det är ju det som... Men det är ju forskningsbaserat, men det är ju inte hans forskning.
Ja, men han lägger oerhört mycket tid på att läsa också på forskningen.
Absolut.
Och inte bara absolut. Det, han studerar ju liksom mycket och gör ju egna studier på sina kunder. Och vad är det som sker med blodsocker och framförallt reparation i kroppen? Och jag har ju följt honom, ja, det är minst 10 år, och har ju själv skapat då liknande program som han gör. Nu tycker inte jag Michael Mosley är så bra på matlagning, men han är väldigt bra på att berätta om metoden och framförallt dela med sig av de studierna han ser, vad som sker i kroppen. Så att det här intresserar mig och då vill jag, och det intresserar också väldigt många andra ska jag säga. Det är många som vill prova att hålla sig på 800 kalorier, för det är det han har kommit fram till, att där har du en möjlighet att reparera kroppen, inte bara liksom bukspottkörteln med blodsocker och insulin utan också andra organ i kroppen, och för att inte tala då om mag och tarm. Så att då har jag liksom skapat och jobbat mycket på att skapa mättande recept som är också lågkolhydrat men mindre fett än vad jag annars använder, och gjort då recept som ligger på mellan 200 till 400 kalorier och ändå så blir man mätt och då kan man skapa bra kostscheman. Så det är boken.
Så hur ser en normal dag ut på, om vi säger under, för att det är också så att du har det här under 5 dagar i veckan, ligger man lägre i födointag och kalorimängd och sen äter man lite mer normalt 2 dagar i veckan. Så vad under de här dagarna, hur kan en typisk frukost se ut till exempel?
Ja, jag har ju boken här framför mig så jag kan ju läsa upp en dag.
Och
ja,
då
kan
så det fin till... måste jag säga, den är ju verkligen så färg. Glad, inspirerande och ja, jag älskar
fin.
Dina recept, ja. Som man blir så, ja. Man blir hungrig direkt.
Vad bra. Och det är enkla recept. Ja. Jag ska säga så här, det här är ju de enklaste recepten i hela 21 Day Challenge-serien, både Keto, Go Green och 800 kalorier. Det är den enklaste matlagningen. Så kan man inte laga mat, ja. Om man vill ha matglädje, ja. Då ska man välja någon av de tre böckerna.
Det här,
Men en fredag kan vara keso med blåbär. Det är 130 kalorier. Och sen så äter man en laxgryta med apelsin och svartkål som är 421 kalorier till lunch. Och då har man alltså ätit den laxgrytan på torsdag kväll, så den finns ju färdig i kylen. Och sen så på kvällen så lagar man sjögräsnudlar med kyckling. Och då är det 270 kalorier och då blir det 821 kalorier. Så man behöver liksom inte ligga exakt 800, men någon dag kan du ligga på 793 och en 808. Alltså någonstans runt 800 kalorier. Men sen så på lördagen då så ökar man kalorierna något. Och det jag ska säga så här, det är 1-2 dagar i veckan ökar man kalorierna något. Och då har jag lagt det på lördagen och då är det stekt ägg med skinka och jordgubbar till frukost. Och sen är det resterna av sjögräsnudlarna som du lagade på fredagskvällen. Och sen får du göra en röd curry, sån här god skampigryta med kokosmjölk. Och här står det faktiskt ett glas vin också. Och sen äter man varma körsbär med chokladkräm. Så att så dålig meny är det ju inte liksom. Och effekten av att då ta bort snabba kolhydrater och att inte då äta mellan måltider. Och vissa dagar så hoppar man ju också över frukost. Det kallas ju för 16-8. Så jag kombinerar ju 800 kalorier med 16-8. Så på torsdagen den här veckan till exempel, då äter man inga frukost. Utan då tar man en kaffe eller te och sen dricker man citronvatten eller vatten på förmiddagen. Och sen äter man bara 2 måltider då. På torsdagen, lunch och middag. Och effekten av att göra lite olika, att man blandar in 16-8 också, det optimerar också liksom ett bra hälsoresultat, därför då får du också vila från matsmältning. Och det här är också någonting som Michael Mosley samtycker med då. Nej, men så ser veckorna lite olika ut och så finns det liksom kostscheman som man bara följer rakt av. Och är det någonting man gör, det är, man tjänar både tid och pengar på det här egentligen. Därför att det är väldigt förberett. Och sen kan det vara så att vecka ett så har du gjort, vi säger när du ändå står och gör en gryta. Så lägger du 2 portioner i frysen. Så vissa dagar kan du bara plocka upp någonting ifrån frysen. Och det är också, tjänar du både tid och pengar på.
Du, vem passar det att följa ett sånt här noggrant kostschema? Hur ska man vara som person? Vad är din erfarenhet? Vilka har bäst resultat med den här typen av... Vissa vill ju ha mera guidelines och vissa passar väldigt bra med att veta. Jag vill veta exakt vad jag ska äta tisdag lunch. Vad har du lärt dig?
Jag upplever att de allra flesta uppskattar att jag gör färdiga kostscheman som bara är att följa. Det står också i boken att man kan byta ut, så det finns en flexibilitet. Man kan gå ut och äta. Man kanske väljer bort den där laxgrytan med apelsin och svartkål och så äter man lunch ute istället. Men då kräver det ju att man ändå har lite koll på hur mycket kalorier är i den här lunchen då. För varenda gång du tar beslutet att äta ute på ett lunchställe, då måste du ju börja tänka själv. Och då kan man ju bara förenkla med att kanske, nej men jag äter en sallad med räkor eller ägg. Men du vet, du måste ju börja tänka mycket själv. Men det går också, absolut. Jag skulle säga, alla kan följa den här boken. Jag avråder att följa den om man är gravid. Eller ammar på full tid därför att det är för lite kalorier. Men jag har ju då, man kan säga ett par till exempel. Det kan vara ett par som, jag coachar ju många, vanligtvis är det ju kvinnan som köper min bok eller går mina onlinekurser. Men så finns det ju då ofta en man bredvid. Och då är det ibland så att jag får frågor så här, men hur gör vi nu då? Eller i en familj, du kanske har barn också, som tonåringar och så vidare. Hela familjen kan äta efter kostplanen, men det går ju att öka mängden. Alltså äta större portioner för de andra eller också lägga till rotfrukter eller linser eller bönor eller fiberpasta eller vad man vill. Så att det går absolut, alla kan egentligen använda det. Men är man gravid eller ammar så tycker jag inte att man ska följa det och inte heller om man har någon, liksom, att man är för underviktig. Då är det klart att du inte ska göra det heller. Alltså, man går ner i vikt på den här boken. Man tappar ungefär 4-5 kilo på 3 veckor. Är det så att man inte har behov av det men ändå vill få effekterna av andra skäl, att bli piggare och man vill kanske minska inflammationer i kroppen, man vill få ordning på sin mag och tarm eller man vill bli helt enkelt piggare också och få mer energi, då kan man också använda boken, men man kan ju öka kalorierna lite mer vissa dagar då, skulle jag säga. Mm. Så att det finns en flexibilitet. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Du har en otrolig produktivitet med dina böcker. Grattis till det. Berätta, hur går det till när du skapar dem? Du har berättat lite i podden om det förut. Jag tycker det var intressant.
Ja, jag brukar säga att jag är bra på en enda sak i mitt liv. Och jag kan verkligen, jag är så bra att jag kunde säga att jag är bra på en sak. Och alla människor har ju en talang och en gåva. Och hittar man den då är det ju väldigt roligt. Och jag är väldigt bra på att laga mat. Men inte bara det, utan jag är väldigt bra på att komma på nya recept. Så att jag skapar ju recept. Nu kommer jag precis hem ifrån Mallorca där jag också bor. Och bara på 10 dagar har jag skapat 80 nya recept. Och allt det här...
Wow! 8 om dagen! Det är för jäkligt.
Ja, det,
alltså, hur gör du när du skapar 8 recept på en dag? Berätta liksom, går du upp och har någon moodboard och bilder?
Nej. Det är inte det jag gör, utan jag vaknar på morgonen och sen så går jag till Roski som är den lokala affären. Och sen så tar jag en kundvagn, och det är så himla roligt nu på Roski på Mallorca. Jag har precis flyttat in i ett bostadsområde där. Och nu börjar de ju fatta, du vet, varenda gång jag kommer och tar en vagn, för jag är där varje dag, så fyller jag ju den där enormt mycket mat. Så de tror ju att jag har världens största familj eller någonting. Men hur som helst så går jag liksom och köper alla grönsaker som jag behöver. Och då har jag alla grönsaker hemma. Det finns broccoli och blomkål och squash och aubergine och tomater och sockerärtor och sparris. Och, alltså jag köper allt. Och rotfrukter och så vidare. Sen går jag till fiskdisken och så köper jag de fiskar som jag vill använda. Alltså lax och torsk. Vanligtvis på Mallorca då. Köper lite skaldjur. Sen går jag till köttdisken och köper olika köttbitar och färs och så vidare. Och sen går jag förbi ostdisken och så köper jag lite liksom, halloumi och chèvre och fetaost och rivenost och så vidare. Och sen går jag och köper god olivolja och kryddor. Och sen så har jag lite grädde och crème fraîche. Väldigt lite nu för tiden, för jag använder inte det så mycket. Och det gör man ju inte heller runt Medelhavet. Och sen har jag färska örter i trädgården. Och sen kommer jag hem och så lägger allting på köksön. Och sen så tittar jag på vad jag har. Och sen så börjar jag göra en plan. Och jag gör egentligen 12 recept per dag. För jag jobbar inte alla dagar utan de 10 dagarna. Så att 12 recept per dag ungefär har jag gjort nu. Så att nu har jag skapat 80 recept. Men jag hinner inte längre skriva recepten själv. Så jag har faktiskt en heltidsanställd som sitter i köket med mig när jag lagar. Så att jag hinner direkt säga.
Du är
då
som en konstnär nästan, som bara liksom ja. Zucchini, lax, olivolja, basilika, vad gör vi här? Och så bara liksom, du målar med din mat. Är det så du jobbar eller?
Ja, det är det. Och jag brukar ibland likna det med någon som komponerar musik. Därför att jag tror att man tar strofer ifrån när man hör en låt där och en låt där. Och det är ungefär som jag kan se. Jag kan vara bortbjuden på middag någon gång och jag smakar en riktigt god sås. Eller jag kan gå ut och äta eller jag kan se någonting och så vidare. Ja, men det där ska jag liksom sätta ihop med det där och sådär. Men sen har jag väldigt mycket rekvisita. Så att då lägger jag ju sen när jag lagat maträtter. Jag har ju flera maträtter på en gång när jag står och lagar. Som är på gång liksom. Jag kan ha en gryta, jag kan ha något i ugnen, jag kan ha bröd som jag bakar eller jag kan hålla på och steka någonting. Och sen när maträtterna är klara allt eftersom så tar jag fram en tallrik. Och sen det som är härligt att skapa det på Mallorca, eftersom det är flera timmar ljus där än det är här, så kan jag bara gå ut i trädgården och så ställer jag tallriken där och sen så filmar jag och så tar jag bilder och sen skickar jag det då till jag har ju ett stort gäng som jobbar idag med mig, så att jag då skickar jag det till marknadsavdelningen och så tar de hand om det sen. Och sen så ska man då skriva recepten, men nu har jag ju en tjej som hjälper mig med det och då korreläser jag det, kaloriberäknar och sätter in i kostscheman. Så att det är lite så här, nu, jag gjorde allt det här själv innan, nu har jag ju 10 personer runt mig som jobbar.
Ja, wow. Fantastiskt. Grattis till det du har byggt upp. Det finns ju just nu en diskussion om kroppspositivitet. Å ena sidan menar då att vi ska inte fokusera så himla mycket på vikt. Vi ska fokusera på hälsa, som ju man faktiskt kan ha med en hel del extra kilon. Och att viktfokus kan bli väldigt diskriminerande. Att människor kan känna sig utpekade. Och andra menar att övervikt är vår tids största hälsoproblem, i alla fall om man räknar i mängd. 2 miljarder människor är överviktiga nu, tror man, på jorden. Och måste adresseras rakt på, även om det känns jobbigt för någon som känner sig utpekad, just för att rädda liv och hälsa. Det där är ju liksom 2 extremsynpunkter. Jag tror att många hamnar någonstans lite mitt emellan i båda de här. Men vad har du för inställning där? För det här är ju en bok som pratar om kalorier och går ner i vikt och så vidare. Vad tänker du där?
Ja, jag älskar ju mitt jobb som kostrådgivare för att jag kan ha möjlighet att förändra människors inställning till sig själv och också inställning till att använda lite mer tid att prioritera sig själv för att få en bättre hälsa. Och det andra jag älskar med mitt jobb, det är ju att jag får dela med mig av mina receptkonster och ge matglädjer till hemmen och så. Det är primärt liksom det jag brinner för och jobbar med. Om vi nu pratar om kroppspositivism eller kropps, alltså vad man har för syn på sig själv. Jag har ju själv vägt 30 kilo för mycket. Jag kan säga att när jag gjorde det så älskade jag mig själv. Jag tyckte jag var jättefin. Jag led inte speciellt mycket på något sätt av att jag egentligen var överviktig. Mer än att jag tyckte att det var lite tråkigt ibland att jag inte kunde köpa samma kläder. Då var jag ju yngre, då var jag ju 30, drygt 30. Och ibland så kunde jag inte köpa riktigt något klädesplagg som jag ville ha och sådär. Det var nog det enda, tror jag, som jag tyckte var lite besvärligt. Och att jag liksom kände mig lite så här slav under att jag var helt sugen och så. Men jag kände mig alltid fin och vacker och var alltid bra respekterad. Och det är precis så det ska vara. Alltså man måste ju själv känna vad... Alltså jag mådde bra då, men man måste ju också tänka lite framåt som jag var inne på innan. Om jag hade fortsatt med den livsstilen och la på 20 år till på mig själv. Jag gjorde ett val, Maria. Jag gjorde ett val att jag ville förändra det här för att jag ville fortsätta att vara lycklig och leva, alltså vara frisk, så ska jag säga. Det handlar ingenting nästan om något ideal att vara smal. Så jag gjorde faktiskt ett val. Och det har alla människor möjlighet att göra. För väljer du att fortsätta, om jag nu ska så att säga så här, leva ohälsosamt, att stoppa i dig för mycket mat och att äta för mycket socker, dricka för mycket alkohol eller vara oaktiv och inte skapa en rörlig, stark kropp. Väljer du det, ja men då väljer du i stor sannolikhet ohälsa i framtiden. Och det är där man måste prata. Det är ett val man gör. Och det finns inget, alla får göra precis som de vill. Men man, om man ska verkligen älska och tycka om sig själv hela tiden. Och det, men att hålla på och skapa någon debatt om kroppspositivism och så vidare. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är farligt om vi ska ha en normalitet att väga 15-20 kilo för mycket, för att det är ohälsosamt och det kommer påverka vårt samhälle i framtiden. Så att bara, jag brukar säga så här till mina kunder, för jag har faktiskt kunder också som hela tiden håller på, ja, men jag måste gå ner lite mer i vikt, och då frågar jag så här, ja, men vad har du för BMI? Nej, men jag har 25. Ja, men varför behöver du det? Du har ju ett normalt BMI. Ja, men jag vill ner till 23. Ja, vad spelar det för roll? Det är inte ohälsosamt att ha 25. Det kanske inte är ohälsosamt att ha 26 heller. Men att ha ett BMI som är över 30, det är ohälsosamt. Det får vem som helst. Alltså, det finns ingen som kan säga emot det egentligen.
Ja, det är spännande. Jag tror att många läkare håller med dig där. Men så finns det ju naturligtvis andra aspekter om skönhetsideal och så vidare. Och vi har ett väldigt, väldigt smalt skönhetsideal å andra sidan. Så det är ju vettigt att diskutera. Men du har skrivit en härlig bok, färgglad som vanligt, inspirerande. Önskar dig lycka till med din bok och din matlagning. Tack för att du kom och besökte Hälsorevolutionen.
Tack så mycket.
Det var Ulrika Davidsson. Ja, en av de mest hälsobringande kryddorna är nejlikan. Den ligger i toppen av polyfenolligan, så det får bli veckans krydda. Man misstänker att nejlika är en insulinhärmare. De försöken är gjorda i labb på möss och med diabetesegenskaper, så kallade diabetesmöss. Och nejlikan har visat sig ha antibakteriella egenskaper och i provrör kunnat härma cancercellers tillväxt. Observera bara att studier på människa inte är gjorda i större skala, och naturligtvis behöver vi mer forskning. I det kinesiska köket finns en krydda som på engelska kallas five spice. Ibland säger man fem kryddor på svenska om du letar i kryddhyllan, eller five spice. Och det här är en mix som förutom just peppar innehåller en potent polyfenolmix. med nejlika, fänkål, kanel och anis. En värmande, spännande krydda. Så vi gör en kryddkyckling med salladslök och kimchi-sallad. Perfekt. Återställar mat, just den här blodsänkarmat. Mat som fixar sig själv i en långpanna och blir så gott som tillfredsställer oss i hela smakpaletten. Härliga kycklinglår som vi plonkar ner ovanpå sötpotatis och palsternackor som trivs så fint med anis. Det här är för 4 personer. Du behöver 10 kycklinglår, 2 större sötpotatisar skalade och tärnade, 4 palsternackor och 5 teskedar, 5 kryddor eller 5 spice. Så ska vi göra en sesamolja på en lång tumme ingefära, skalad och fint skuren, 4 klyftor vitlök, 4-5 vårlökar, skölda och skurna, en rödpeppar fint skuren och så sesamolja och havssalt. Kimchi-sallad, ja det gör vi på 4 nävar grönsallad, 2 matskedar kimchi, man kan slänga lite extra kimchi om man gillar det, 1 avokado. Okej, vi kör igång. Sätt ugnen på 170 grader. Ta fram en ugnsplåt. Ta 4-5 matskedar sesamolja och blanda ner ingefära och vitlök. Kör med en stavmixer, vroom vroom. Skapa en kryddolja. Så blandar du sötpotatisbitarna med palsternackan med kryddoljan så att allt är täckt. Och lägger ner 3 stycken stjärnanis. Sätt in i ugnen på 20 minuter och så tar du ut från ugnen. Okej, nu ska vi fortsätta med ugnsplåten. Skölj av kycklinglåren, rulla ihop dem och plonka ner dem ovanpå grönsakerna så att det ser trevligt ut i rader. Pensla på kycklingen med sesamolja och 5 kryddor och salta. Och nu ställer vi in plåten igen ytterligare 20 minuter i ugnen. Under tiden skölj och ansa vårlöken. Strimla den längs sin längd så att du får ut ungefär 4 strimlor av varje lök så det blir så tunt och fint. Gör sallad på rucola eller salladsblad, kimchi, avokado. Strö lite olivolja och flingsalt på. Och när pannan är klar så dekorerar du artistiskt med vårlöken och strimlar den lite över. Och servera kanske med en skål med sojasås och en skål med lite sesamfrön. Och sallad vid sidan om. Det här är jättegott. Det var Ulrika Davidsson. Härligt att ha henne som gäst.
Ja, men alltid lika härligt. Ja, mm. Jag får en kick, jag som då haft dåligt självförtroende i köket. Jag har börjat bygga detta självförtroende. Delvis med inspiration från många av våra gäster. Och du är en av dem, Ulrika. Men det här att skapa liksom en repertoar av rätter som... Wow, det här kan jag laga och det här är ju gott. Och det är också hälsosamt. Ja. Och titta, barnen vill äta. Och det är så. Ja.
Precis. Nej, men det är väldigt, jag tror vi har tappat väldigt mycket matkunskap. Mm. Och jag tror att Ulrika är viktig liksom med det här basen som bara ska flyta i ett hem på något sätt. Va? Det är ju för att vi har tappat den vardagskunskapen om, ja men vad gör jag med en vitkål? Och också att hon har så bra fokus på blodsocker, det sätter rytmen i hela ätandet.
Men verkligen, det återkommer vi ju till ofta här i podden. Och Ulrika nämnde ju flera gånger Michael Mosley, som ju du träffade för en fantastisk intervju för några månader sedan. Och det har vi ju ett avsnitt som vi kan bara klippa in lite kort från det mötet. Om ni är nyfikna på att lyssna så har ni det nära till Hansen.
You don't have to go out for a 10 mile run. You can just do a few press-up squats, you know. You can run up and down the stairs. You can
3 times 10 minutes.
Absolutely. Yeah. Just what they call exercise snacking.
Det var allt från hälsorevolutionen den här gången. Var rädd om dig. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.